God kväll och välkomna till Radio Nordfront. Det är idag den söndagen den 9 juni. Och vi har ett program med några viktiga frågor. Det är inte så jättemånga frågor, men de är nog så mycket att diskutera. Mitt namn är Per Öberg och vi har med oss, som vanligt skulle jag vilja säga då, Martin Saxlind.
Hej, hej.
Och vi har med oss Tobias Lindberg.
God kväll.
Och vi har även med oss
Johan Persson.
Persson har vi med oss.
Hallå då.
Hallå. Ja, och ikväll ska vi diskutera en ganska het fråga, till exempel abortfrågan. Och den är ju nästan värre än att diskutera förintelsen, jag vet inte. Men den upprör väldigt många människor i alla fall. Och det är Saxlind som ska diskutera det och vi alla andra ska lägga oss i och prata i munnen på honom och sådär.
Mm. Jag har begått artikel i frågan.
Vad sa du?
Jag har begått artikel i frågan.
Ja, då får du skylla dig själv. Ja, där ska vi diskutera Twitterpolisen som visar sig vara en hemsk frimurare. Och så ska vi diskutera även, vi ska få in Robert som kommer med nya intressanta IT-tips. Så jag tror att det ska handla lite grann om lösenordshygien idag. Men vi börjar väl med den första frågan och jag tycker att vi ska börja diskutera abort.
Mm.
Så kör hårt, Saxlind.
Ja.
Du har skrivit en artikel i ämnet, eller hur?
Yes. Och innan vi börjar så kan det väl nämnas att när jag sökte i vårt partiprogram så nämns ju faktiskt inte abort och sådär. Så det här är väl en fråga där man kan ha lite olika åsikter och det är ju en intressant fråga och sådär. Och bakgrunden till att den har kommit på tapeten nu under våren är väl att många delstater i USA har infört mer restriktiva abortlagar. Och man pratar bland annat om heartbeat bills som säger att när fostret får en puls, vilket sker vid 5-6 veckor in i graviditeten, så då är det förbjudet med abort. Och åtminstone i vissa fall så gör de inte ens undantag för våldtäktsmän eller incest och så vidare. Graviditet som uppstått på det sättet. Så det har ju varit en förändring som har provocerat många feminister och så här. Och jag i min tur har blivit lite provocerad av feministernas reaktion. Eftersom jag tycker att den är, som jag beskriver, abortentusiastisk. Att de tycker att det är väldigt så här, positivt och oproblematiskt med aborter. Och det var väl därför jag skrev artikeln. Och det var väl bland annat Sara Larsson som hade en serie tweets som berörde frågan, där hon bland annat hängde ut och kallade några politiker i Alabama för fula och sådär eftersom de hade infört den här lagen som hon ogillar. Och sen skrev hon att barn ska inte vara en bestraffning för sex, så hon verkar inte ha en sån där positiv syn på barn direkt. Och sen jämförde hon mänskligt liv med svampar, vilket också känns lite B. Hon menar att de som är emot abort borde svampar inte ska bli plockade eller något sånt då, eller äta. Och sen gjorde hon någon tweet där hon betonade väldigt mycket det här med att det är her body, kvinnans kropp, och att fostret då är lite som en inbrottstjuv eller parasit och som inte är hemma där och liksom ska bort. Och ja, jag tycker väl att det
är så störd alltså.
Det är helt
provokativt, ja. Eftersom det som jag skriver i början av artikeln är ju också just att, ja, men tänk om dina föräldrar hade resonerat på det här sättet, då hade inte du funnits. Så det är så jag tänker att man lite måste börja tänka, att jag finns tack vare att jag har massvis med förfäder som har varit heterosexuella och har skaffat barn och inte gjort aborter och uppfostrat barnen på rätt sätt och sådär. Och därför borde man liksom visa lite respekt för det och förespråka ett, eller själv försöka leva vidare på det sättet. Annars är man ju lite, eller väldigt otacksam.
Men hur gammal är Sara Larsson? Har hon ens hunnit få några modersinstinkter överhuvudtaget?
Vad kan hon vara? Är hon 21 eller något sånt?
Nej, hon såg gammal. Jag tror de var typ 17 eller något sånt. Ja, det kanske var ett tag sedan.
Fast i det här fallet hade det ju kanske varit bra om hennes föräldrar hade
tänkt som hon, ja.
Ja, precis.
Det hade varit otroligt bra, för då hade hon aldrig funnits.
Hon var 21 år.
Jaha, då. Ja.
Jo, men det där är den vanliga kontringen mot de här abortentusiasterna. Och synd att inte dina föräldrar tänkte som du tänker. Men, ja. Sen den sista poängen som hon gjorde då var att ja, i princip att sex handlar om njutning. Och ja, det är ju helt enkelt inte sant om man tänker ur ett biologiskt perspektiv. Det är ju tvärtom att njutningen finns ju där för att man ska reproducera sig. Så det är ju
för att det ska vara kul att
rida som är syftet. Ja. Sen jag kollade upp lite också om aborter i Sverige. Och Socialstyrelsen säger ju att det görs 35 till 38 000 aborter varje år. Och den siffran har ju ökat sedan mitten av 1990-talet. Och runt var fjärde graviditet slutar med abort idag, uppger en katolsk hemsida som jag väljer att lita på.
Det stämmer, kan jag säga. Jag har grävt i den här frågan riktigt mycket.
Mm. Och Sverige har då det högsta antalet aborter per 100 000 kvinnor i Västeuropa. Så det här är ju ett problem som Sverige sticker ut i. Och
var fjärde graviditet. Ja. Det är så sorgligt som man kan faktiskt, ja, det är jättesorgligt.
Jo, och rent matematiskt det är åtminstone hundratusentals svenska foster som har aborterats och eventuellt över 1 miljon, jag vet inte. Har du någon mer exakt siffra, Tobias, som du har grävt i det?
Nej, utan det är det där per år, alltså. Så som det har sett ut. Och det har varit så rätt länge att ungefär 100 000 barn föds ju per år ungefär i Sverige. Mm. Och det skulle kanske ha varit 140 000 annars eller något.
Ja, men säg att 1 miljon eller strax under eller något då har aborterats. Det är ju, hade ju kunnat bott 1 miljon fler svenskar i Sverige, och då hade det liksom varit mindre bostäder över och kanske fått plats 1 miljon mindre invandrare i Sverige. Liksom. Så saker och ting hör ihop så där också. Det måste man ju tänka på.
Absolut, och jag kan ju säga min namne Per fast Sjögren då, när han satt i Borlänge i fullmäktige där, då tänkte han motionera om att det är viktigt att kommunen informerar de här människorna som bor i Kärna Ängar och sådär om deras rättighet att få göra abort i Sverige. Men jag tror inte att det är så många somaliska familjer som faktiskt gör abort.
Nej, alltså abort är ju kopplat till religionsfrågan eller vad man ska säga också, och ja, invandrare som är mer muslimska eller i vissa fall kristna och sådär, de är ju nog väldigt negativa till abort. Det märker man liksom. Jag har jobbat på ett ställe där jag jobbar en del invandrare på slutet, och alla de har ju liksom 5-6 ungar typ. Det är norm i Syrien, verkar som. Så de gör nog inte abort i första taget direkt. Men sen just det här angående hur man ska se på det. Så jag köper ju inte riktigt den här kristna synen att aborter är mord. Jag vet inte hur ni ser på det.
Jag håller med dig.
Det är filosofiskt grumligt. Det är inte riktigt solklart.
Det går liksom Nej, jag skulle vilja gå så långt att den här talet om livet som något absolut och att alla liv är exakt lika blir rätt absurt. För jag menar, vissa människor begår självmord, andra gör det inte. Och när man då har den här kristna, att vi får inte göra abort i Guds namn och måste rädda vartenda liv, oavsett vad det är för lyte, och att det barnet kanske kommer att leva väldigt plågsamt och det kommer bli väldigt tufft för föräldrarna, och även samhällsresurser kommer att täras i viss mån. Så får man ju fråga sig om varför de är så hemskt kära i att rädda även ett sådant liv som
Men,
man kanske kan adoptera på ett annat barn i det fallet.
Sen är det ju en skillnad också på hur långt graviditeten har gått. Det känns ju värre när det är ett foster som utvecklas väldigt långt. Och därför har man ju, i de flesta länder så har man ju lite olika regler beroende på var i graviditeten det finns. I Sverige är det ju förbud efter, vad är det, vecka 22. Där kan man ju tycka att det är för långt då. Och det ska vara synliga skäl efter vecka. Det ska vara synliga skäl efter vecka 18 nu.
Så att, SD ville väl sänka det, men av så här populistiska skäl så backade de och släppte den frågan.
Mm. Jag är ju för att man borde sänka gränsen. Jag kan tycka att vecka 12 skulle vara en bättre gräns om man ska sätta någon form av gräns. Då känns det som att tiden efter att man ska ha upptäckt att man inte eller att man är gravid då. Man har hunnit med det och man har ändå tid på sig att göra abort, och det är rätt stor skillnad mellan vecka 12 och 18 i hur fosterutvecklingen har varit, hur långt den har gått. Så att det borde gå att sänka det lite grann. Vecka 18 är rätt länge.
Och allmänt kan man ju säga att argumentationen så som den sker framförallt i USA då, men Sara Larsson är ett exempel då på att hon är fullständigt rabiat åt ena hållet. Och tar, och jag menar, alla hennes åsikter och övrigt är ju sådant som är till för att skada europeiska människor.
Jo, alltså hon, det var pinsamt. Hon stavar ju så här fel och skriver bara med små bokstäver och ändå så här helt rabiat och ska typ lägga sig i saker som
på. Och så är det hur många som läser det.
I och med att hon i övrigt är emot europeiska människor så avslöjar hon väl sig lite där. Men sen åt andra hållet då, de här människorna, kristna, ja, fundamentalister som värderar alla liv som exakt lika, om man ska lägga ner oändlig mängd sjukhusresurser på att rädda något barn som bara kan ligga i en säng och aldrig vaknar ens. Det tyder också på något sjukligt, att man avslöjar sig som att man hatar livet och ser livet som något lidande och ser det här lidande livet som vilket liv som helst. Så jag tror det är lite nischans där.
Om en präster. Intressant tagning, helt klart.
Ja, präster som avskyr livet. Och kanske till och med, jag ska inte dra det.
Fast de menar ju tvärtom, inte att de avskyr livet, utan att de menar att det finns värde även i liv som inte är, som du
jo,
och jag
de säger det, men samtidigt så är det ju en det kan vara svårt enorm uppoffran för resten av den familjen.
Det är det. Och för samhället. Absolut.
Mm. Så. Och sen kanske de menar typ att man inte ska leka Gud och sådär, eftersom det finns en riktig Gud enligt dem. Men,
jo.
Men, och å andra sidan är ju liksom, i vissa fall är det ju inte Gud som ser till att en graviditet kan fullbordas, utan det är ju, som Johan var inne på, väldigt avancerad sjukvård och sådär som gör att saker som i ett mer naturligt eller primitivt samhälle inte hade kunnat födas ändå föds.
Så nej, och man får
det går ju ändå att vrida väldigt mycket på det.
Jo, man framförallt att fortsätta överleva. Ett barn som är väldigt sjukt och så skulle ju inte kanske ha överlevt efter en eventuell förlossning, och deras familj skulle kanske inte ha klarat av att ta hand om barnet någon längre tid, utan det är ju bara tack vare ett avancerat samhälle man klarar av det.
Nej, men och båda de här, jag menar, Sara Larssons synpunkt, den leder ju i slutändan till fri total abort fram till 9 månader eller senare.
Finns faktiskt de som efterfödselaborter. Alltså,
ja, men jag menar,
de är
extremt svartvita sätten att se på det, befängda, rent ut sagt. Men att, om man tar den här kristna synen, eller som ironiskt nog genomfördes i stora delar av Västeuropa. Först så tillät man ju homosexualitet och abort och folk att skilja sig och sådär. Men sen tog sig det bort och Stalin förbjöd massa av de här sakerna. Och även Ceausescu så förbjöd abort och försökte få fler barn. Och det kanske hade positiva saker med sig, men om man ser på extremfallet i Rumänien, där man bara försökte få fram så många barn som möjligt, så ledde det ju till de här rumänska gatubarnen och barn som startade över genom fosterhem och blev fullständigt apatiska.
De där hemska barnhemmen, ja. Mm. Men alltså, jag tycker det är viktigt att man har en bra syn från samhällets sida på det här. Och en bra syn är ju, är en kvinna gravid så ska ju målsättningen vara att föda det barnet. Och jag menar, om det inte råder något problem i övrigt så tycker jag att det barnet ska födas. Och det ska finnas ett samhällssystem där man kan ta hand om det barnet och adoptera bort det. Det är massa människor som är barnlösa som önskar svenska barn. Så att man ser till att adoptera bort det, till att man har såna här, det fanns ju kvinnor som tog hand om barn för Vera Oredsson har varit en sån till exempel, hon fick spädbarn som skulle adopteras bort, tog hand om dem så länge och så vidare.
Ett mellansteg var det
liksom. Ja, ett mellansteg. Och så kom det folk och liksom, ja, som skulle adoptera ett barn som kom och hälsade på och sådär, så att det var ju liksom ett sunt system.
Det var ju för att det var så vanligt att den biologiska modern ångrade sig efter ett tag. De lämnade iväg den först, var bestämda att adoptera bort barnet. Men sen ångrade de sig efter, jag vet inte hur lång tid. Och istället då för att barnet redan har kommit då till sin fosterfamilj och så liksom rycks barnet bort därifrån. Så agerade tydligen hon och andra då som en mellansteg där. Så att,
och det är väl ganska sunt. Och sen är såklart att, ja, och förr var det väl mer också att om en kvinna hade liksom visade sig bli med barn med någon annan, då kanske hennes liv var kört. Alltså att hon hade det var tvungen att bli skilsmässa. Hon hade svårt att försörja sig själv och svårt att leva som ensamstående. Det får det inte heller vara.
Jag menar inte. Nej, det var ju väldigt
socialt. Ja, precis. Men
det där går jag också in på i artikeln, att så som det är idag hade det varit väldigt svårt att införa jätterestriktiv abortlagstiftning, just eftersom det vore rätt så oschysst mot kvinnor i en sån här one night stand kultur liksom, att lägga ansvar på dem att okej, nu har du råkat bli gravid och nu är du helt själv med det här i 9 månader och sen ska du ha det barnet resten av livet och du får ingen hjälp.
Jo, men alltså grejen är ju det att jag fattar inte, Sara Larsson verkar inte ha fattat det heller. Det finns ju faktiskt olika sätt att skydda sig liksom mot att bli gravid.
Och inte få det för medieproducenterna.
Nej. därmed också man kan ju faktiskt bara till och med ha en app där man liksom ser när det är säkra perioder och sånt där. De är ganska träffsäkra ändå.
Jo, så att, vi hade en artikel om det där för någon vecka sedan här.
Det är viktigt att unga kvinnor blir informerade om det där. Men jag kan bara ärligt säga, om min dotter är ju inte ens, hon är bara 7 år då, men om hon sen blir gravid när hon blir 15 eller något, jag skulle absolut råda henne såklart att föda barnet. Och så säga till henne att jag och min fru ställer upp till 100% på att ta hand om barnet. Hjälpa henne tills hon är mogen nog och sådär. För det är ju viktigare, det är ju så viktig sak att jag skulle tycka det var jättejobbigt om man bara, nej men mörda ungen, du får ju fixa en till. För det är inte helt riskfritt heller att göra en abort.
Nej, det är det inte.
Så Sara Larssons mansförakt förresten, tror ni beror på att hon har stött på någon Harvey Weinstein?
Jag tror det. Men det har du rätt i. Att hon har varit tvungen att ligga sig till vissa så här positioner och sådär. Så,
eller som har blivit bitter. Hjärntvättad och förstörd på det sättet också.
Ja, och sen gynnar det hennes karriär såklart att hålla på och larva sig sådär.
Jo. Men det som behövs, det är ju alltså man skulle ju, det är ju väldigt långsiktiga förändringar som behövs. Vi behöver ju skapa ett samhälle där människor inte ser på barn som en börda och där det är att ta hand om barn och ha liksom leva som en riktig familj och familjeliv, att det är det som anses vara fint. De som är inne, det är de människorna som lever på det sättet. Idag har det ju blivit nästan liksom i medier och i filmer och sådär, som att barn är en belastning och då är livet slut och du kan inte göra alla de här resorna och vad det nu är.
Och vem kan ligga bakom detta då, tro?
Jo, precis.
Hörde jag ett eko här?
Ja, det hör du.
Jo, och sen om man ökade vår befolkningstillväxt på mer naturliga sätt, så skulle, tror jag inte, abortfrågan skulle vara en så viktig grej, för att vi skulle få, så länge vi skulle ha en positiv befolkningsutveckling, så vore det inte lika viktigt. Och jag menar, och det lyckades man med i nationalsocialistiska Tyskland givetvis. i synnerhet från 33 till 38. Men även i Östtyskland var det som så att de 74, om jag minns rätt, så var det 3% av studentskorna som blev gravida och födde under studierna. Och så började man gynna deras moderskap. Och 12 år senare så var det istället en tredjedel av kvinnorna som studerade, som fick barn under studierna.
Mm.
Jag tog ju också upp Ungern i artikeln, deras lag, där de säger att kvinnor som fått 4 barn, de slipper inkomstskatt. Den är också väldigt, väldigt
resten av livet
vettig. För då uppmuntrar man ju kvinnor att skaffa barn tidigt när det är liksom biologiskt mest gynnsamt. Och sen när barnen har uppnått en viss ålder och så där, så kan man ju fokusera på karriär och tjäna lite extra på att man redan har skaffat barn.
Men det här gillade inte Strandhäll.
Nej. Otroligt, men, otroligt smart lag för.
Ja. Hon har ju rätt i att det är nationalsocialist, eller att
det har hon rätt
är i nationalsocialistisk anda. Det är ju...
men till och med Sparta hade faktiskt så. När du hade fått 3 barn så slapp du nattvakten som man. Och fick du 4 så blev du skattefri. Det gick ju bra för dem.
Ja.
Sen finns det finns en annan sak, en aspekt som är ett problem med aborter. Det är ju att det finns en hel del ekonomiska incitament i bilden på samhällsnivå, och inte för individerna som väljer att göra abort oftast. Eller jo, det kan finnas privat ekonomiska alternativ, att det liksom påverkar karriärer och annat, situation i livet och sånt. Men i många länder och kanske speciellt i USA då, så tjänar ju medicinbolag och sånt otroliga pengar på aborter. Dels är det ju företag som gör aborterna som tjänare, och det blir liksom en hel yrkeskår med läkare som håller på med det. Men sen så säljer de ju alltså foster och vävnad från foster och stamceller och rester på olika sätt från både modern och fostret. Och även från vanliga förlossningar så är det ju till exempel navelsträngsblod och moderkaka och sådana saker. Och jag kan tycka att man borde försöka få bort det. Man borde sätta någon form av absolut förbud mot att det ska gå att tjäna pengar på människor på det sättet.
Och sälja just för spädbarn.
Ja, och det man borde göra det är att man alltså måste på något sätt då begrava, kremera eller destruera liksom foster, vävnader, rester så att det inte används på det. Först utan de här ekonomiska incitamenten, då kan man ju bara rent moraliskt och titta på liksom vad som är bra för samhället. Då blir de bäst. Så att det borde man göra oavsett vad man tycker om aborter, om det är fel eller om att man ska tillåta det något, så borde man få bort de ekonomiska incitamenten.
Jo, det är ju sjukt att folk ska göra pengar på det. Sen på en så här högre systemnivå så hörde jag nyligen ett resonemang om att företag och så här, de tjänar på att folk är ensamstående och barnlösa och sådär, att om folk lever i singelhushåll, då behöver de mer
dubbla av allt.
Ja, dubbelt av allt mot för om man delar ett hushåll. Så det finns sådana strukturella intressen kanske också som spelar.
Jo, ska man gå så långt kan man till och med påstå att familjen är någon typ av urkommunism, i och med att man den står ju utanför den fria marknaden. Och man hjälper varandra utan att hela tiden förvänta sig någonting. Ett litet spädbarn tar man i hand om och vaggar och byter blöj och allting. Utan att förvänta sig...
utan att skicka faktura.
Tillbaka. Exakt.
Och det där återkopplar också lite till det här med synen på barn som Tobias var inne på innan. Att förr i tiden såg man ju barn lite som en pensionsförsäkring eller något, att man behövde barn för att de ska kunna ta hand om en när man blir äldre och så. Och egentligen är samhället borde ju också se på det på det sättet att vi behöver ju barn, för annars minskar befolkningen och det skapar problem.
Men det ser ju samhället, de förstår ju det, men istället så säger de att man lika gärna kan ta in folk från andra länder.
Precis.
De vet att vi behöver arbetskraft för att samhället ska kunna fortsätta.
Jo, så de skapar ett problem och sen trollar de fram ett nytt problem som lösning på.
Precis.
Och andra problem till varför folk får få barn. Jag tror inte bara att det är modernismen i någon mån. Utan också att idag måste man ha en viss lön för att kunna flytta till ett område där det inte är allt för mycket invandrare. För att man kanske inte vill ha sitt barn som enda svensk på dagis. Man har inte något annat än lönarbete och kanske inte ens någon bostad, mer än hyresbostad, att erbjuda sina barn. Och jag menar att ta en bonde som äger en gård och som kan ge både gården och arbetet på gården till sina barn. Han har ju en annan tilltro i framtiden än en lönarbetare i en hyresrätt.
Jo, det där är också en poäng som jag brukar göra, att förr i tiden när ekonomin antingen var mer jordbrukscentrerad eller centrerad kring industrier, då bodde ju en person antingen där han arbetade eller nära sin arbetsplats. Nu är det ju mer att man måste resa land och rik runt för att hitta jobb och industrierna flyttar utomlands och sådär, och då blir det ju färre som är bofasta och känner sig hemma någonstans, och då blir folk också mindre benägna att bilda familj eftersom de känner sig så rotlösa och osäkra i tillvaron.
Och bevara ättelängden får inte samma betydelse.
Mm. Om man har inte sin släkt och sina nära runt omkring sig. Alla lever ju liksom i olika städer, olika håll i landet.
Det är ganska hemskt. Man tar inte hand om sina barn egentligen så mycket heller, utan det är mest samhället som får göra. Sen tar man inte hand om sina äldre. Det har blivit väldigt så här egoistiskt samhälle.
Mm. Och det är dagis och så äldrevård. Liksom.
Ja, det är ju det. Jag pratade faktiskt med en dagislärare för ett tag sedan. Hon sa att det var sorgligt. Vissa barn, de kommer innan 7 och blir hämtade vid 18-tiden. Mm. Och de är så
längre
små.
Dagar.
Ja, de är så små också. Så de går bara om och dåligt. Alltså de går runt och så här väntar på att dagen ska gå. Då kan du tänka hur lång en dag blir för ett så litet barn. Där är ju ett dygn en evighet liksom. Så att det är bara helt sorgligt att de får gå runt så där. Och så kan man tänka sig när de kommer hem vid 18 där också, då får de en iPad i handen och här kan du leka med lite färger, så ska mamma fixa mat, sen ska vi sova typ så.
Dagis är ju inte alltså, så bra för några barn alls egentligen generellt sett, men det man bör försöka undvika, det är ju de här när de är riktigt små. Alltså.
Mm.
Otroligt många barn sätts ju på dagis redan vid 1 års ålder idag.
Mm.
Och man bör, om man kan, försöka skjuta upp det på alla sätt man kan.
Ja.
Jag förstod inte sånt precis när vi var nyblivna föräldrar. Vi var rätt inne i det här med att liksom, men det är bra på dagis och sånt där. Men det var rätt snabbt man liksom insåg att det är inte det. Det är inte alls bra. Man kände det, man såg det och man liksom... trots att man hörde allting från medierna och sånt där, så kände man hela tiden instinktivt att det här var fel.
Det är exakt så.
Ja, och så tyvärr då, vårt äldsta barn fick ju börja för tidigt på dagis. Men man bör försöka skjuta upp det. Kan man skjuta upp det till 3 år eller något, så gör det en otrolig skillnad för barnet.
Märker man bara när de hjärtskärande skriker att de liksom inte vill skiljas från sina föräldrar. Det är ju såklart inte normalt. Det är väl bra att få dem att träna dem i andra sociala sammanhang, men inte för tidigt.
Nej, det finns ju öppna förskolor och annat sånt.
Absolut. Jag vill bara flicka in en sak innan vi fortsätter. För jag vet, när man pratar abort, då finns det ju massa
unga... Jag skulle vilja ta en grej också.
Ja, då finns det ju massa unga kvinnor som lyssnar på det här och tänker sig, jag har gjort en abort, fan. Det här är ingen kul att höra, må dåligt och sådär. Och vi sitter inte och anklagar sådana som har gjort det i det här samhället, där man då blir lärd att det är det man ska göra. Och kanske påtryckningar från föräldrar och allting. Och många mår dåligt när de har gjort det också. Och till och med långt senare kan de komma tillbaka tankar, undra hur det barnet hade varit och sådär. Men det är inte alls till för att liksom ströna oss allt i såren. Absolut. Nej. Inte. Vi vill bara ändra lite på attityden. Att det är inte, jag tycker det är så sjukt det här med att det är en kvinnas frihet att få mörda sitt barn i magen. Det finns ju en pappa med i bilden också. Jag skulle bli helt vansinnig om jag hade en fru som ville liksom mörda mina barn. Det var helt sinnessjukt.
Men det är viktigt det där med att vi inte sitter liksom på några höga hästar och skriker barnamördare åt kvinnor som...
Nej, nu kanske jag gjorde det.
Utan
Vi
säger ju att det liksom är olyckligt att det är så här, och nu ska vi fundera lite hur...
Det är jävligt lätt att göra många fel i detta pissiga samhälle.
Ja, det är det.
Och vi har inte fått mycket råd av våra föräldrar heller. Och det kanske inte var så jävla lätt eftersom att det förändrats fort också.
Ja.
Ja. Ja. Nej, sen en annan sak jag tänkte på bara angående det här med aborter. Din artikel, Saxlin, var ju liksom att det är väldigt dåligt med aborter, att det påverkar antalet svenskar och sånt här som skulle ha levt. Och det finns ju, jag vet att Richard Spencer har ju pratat en del om aborter, och han menar ju att det är inte aborterna som man kanske ska vara allra mest orolig över, utan det som är det allra värsta är ju p-piller. Och det är det som slår hårdast mot just vårt folk. Och speciellt kanske de delarna av vårt folk som man skulle vilja fick flest barn. För det, att ta p-piller, det kräver ju en viss liksom,
planering.
Ja, planering och att man liksom precis. Och det gör ju att de som är duktiga att ta p-pillerna varje dag och sköta allt det här perfekt och sånt där, det är ju oftast de är alltså socioekonomiskt står de högre upp och de ja, högre intelligens i snitt och sånt där. Så att det betyder inte att alla lyckas där eller att liksom alla misslyckas bland de som har liksom sämre. Men generellt sett så är det fler som inte får barn på grund av p-piller bland vårt folk och bland framförallt de mest framgångsrika inom vårt folk.
Jo, det där tänkte jag också på, att ett abortförbud skulle ju inte så påverka så mycket när det gäller beteende kring sex och så, eftersom
nej,
vi har preventivmedel.
Nej. Och
om
sen,
man skulle förbjuda båda grejerna samtidigt, då skulle ju konsekvensen bli att folk var väldigt noga med vem de hade sex med och att risken att det skulle bli barn och så.
Jo.
På tal om det är det rätt intressant att vänstern är ju för ja, men, den så att kalla den fria sexualiteten, som ju har visat sig leda till att några få män får väldigt många kvinnor.
Mm.
Det vill säga extrem kapitalism på den sexuella marknaden. Så det är lustigt att de som är ekonomiskt socialistiska i någon mån egentligen i den parasitära och inte jo, den arbetande.
De säljer, säljer ju som sexuell kommunism att alla ska ligga med alla och att det ska vara så jävla kul.
Ja, men det har inte visat sig vara det.
Ja.
Sen den andra sidan på det här då är ju tvärtom då, att de som misslyckas med att ta p-pillerna och sådär, det är ju alltså oftast invandrar folk. Det är de kanske minst lämpliga att ta barn i vårt samhälle. De misslyckas ofta med p-piller och sånt, och det är de som gör aborter i mycket, mycket större utsträckning.
Är det så i Sverige? I USA där spänns...
Ja, det är så generellt sett. Generellt sett även i Sverige. Nej, alltså invandrare kan begränsas på grund av till exempel religiösa. Så vissa typer av invandrare, de gör ju inte abort av religiösa skäl. Men det handlar om alltså socioekonomiska faktorer. Det handlar om
IQ. I USA är det ju mycket svarta och sånt. Ja. Går abort, för de har ju inte det där religiösa.
Men även bland vita så är det så. De som blir ofrivilligt gravida är i mycket högre utsträckning de som kanske i ett samhälle som inte hade varit så högt utvecklat. Förr i tiden så var det ju så att det var ju de mest framgångsrika som fick många barn som överlevde. Vi hade en naturlig liksom hög barnadödlighet och det påverkade ju, alltså gjorde ju att det blev en positiv utveckling. Man blev bättre och bättre och smartare för varje generation. Och det här är någonting som har vänt. Och det vände långt innan massinvandringen tog fart. Det vände redan med industrialismen. Jag lyssnade på några intressanta grejer. Bland annat, han heter Edward Dutton. Han har varit med på Red Eyes bland annat. Och väldigt intressant att lyssna på.
Han har släppt en ny bok, va?
Ja, precis. Det finns någon äldre bok. Men precis, en ny bok. Jag tror vi ska se. Den hette... Ja, men den han pratade om på Red Eyes, den hette We Are Getting Dumber and Dumber, Civilization Will Collapse, hette den. Nej, det var förresten avsnittet som hette så, förlåt. At Our Wits End hette den. Why We're Becoming Less Intelligent and What It Means for the Future. Så
det finns ju rätt bra uppskattningar. Bland annat så gjorde de en genstudie på Island som visar att vad de kallar för gener som kodar för god studieförmåga, det vill säga intelligens. Det sjunker för varje generation.
Mm.
Och det kan man uppskatta till ungefär en IQ-poäng per generation i Europa. Mm. Och vi har kunnat mäta upp detta åtminstone fram tillbaka till när man började göra IQ-test för 100 år sedan. Sen har vi ju haft den här flynneffekten att folk får större vana vid att skriva prov och därför har blivit något bättre på IQ-tester. Men
ja, just det.
Den delen som är svårast att påverka genom skolning och så, den som står för en G-faktorn generell eller allmän intelligens, den har ju inte ökat utan snarare minskat. Mm. Och det ser vi också på reaktionstiderna.
Ja, just det.
Hos folk. Hos, mm. Ja, Galton tänker du
på. Du också lyssna på det här?
Nej.
Men
reaktionstiderna
har minskat
sen Galton mätte dem runt slutet av 1800-talet skulle jag tro. Och det är ju positivt korrelerat med snabb reaktion är positivt korrelerat med hög intelligens.
Men det här är ju egentligen
befolkningen till befolkningen. Men det finns mycket som tyder på det du säger. Åtminstone 100 år tillbaka i tiden. Sen blir det mer spekulativt.
Jo, men om man utgår från att det här är så här då. Men vad blir...
Ja, vad ska man göra?
Hur löser man det? Det är det som är det
svårt. Ja, det är jättesvårt. Det är omöjligt.
Bjuda p-piller för smarta människor då och uppmuntra på de korkade eller...
Det är jättesvårt. Alltså...
Och sen vill man ju inte... Man vill väl inte ha en sån här typ något samhälle där typ staten går in och säger ni två är jävligt bra människor, ni borde skaffa barn. Eller vill man det? Mm.
Eller att man inte stödjer familjer alls och låter liksom de som inte klarar att ta hand om sina barn, låter man barnen dö. Det är också helt hjärtlöst.
Jo, det är väldigt
det finns inga bra lösningar på det.
Men om intelligensian, alltså om universiteten att uppmuntra till familjebildning och att det är en viktig del i livet och så vidare, då kommer ju massor fler av de här karriäristerna skaffa barn.
Så att det blir... och så kanske man inte ska ha att man delar ut pengar i form av bidrag hur som helst. Eller man kanske kan ändra bidragssystem och sånt. Och man kanske kan göra att det här, de som är intelligenta och sånt, att de att det blir finare för dem att bilda familjer. Och alltså, idag är det nästan tvärtom. Ja. Det är ju som i den där filmen. Vad heter den?
Idiocracy.
Oh. Idiocracy, ja, precis. Att de går och planerar och är det inte riktigt i rätt tillfälle. Aktiemarknaden ser ut så här och sen samtidigt är den där hillbilly-familjen som liksom får barn på barn och han är liksom grannar, fruarna.
Sen gäller det också faktiskt att få bort hillbilly-familjer, alltså upplysa folket, göra mer medvetna och intresserade av vad som händer. Jag tror att det kan, för det är lite så här när man hör storstadsdebatten. Där är ju egentligen att landsortsbor överlag är dumma i huvudet. Och det är lite sjukt för att jag anser att det finns ju massa intelligenta människor som har valt att bo liksom...
Jo, fast hillbilly var väl fel ord. White trash kunde det varit. Eller,
ja, men så bor i princip som eremiter liksom i en fäbod. Men ändå så är det smarta som tusan. Men de har bara valt att gå närmare sitt ursprung. Så,
det finns ju de som är alltså riktigt... alltså som i en annan tid hade inte lyckats lika bra med.
Nej.
Utan det är tack vare ett modernt samhälle med bidragssystem som inte är speciellt väl utformade så får vi en sån här effekt att det är massor av barn som överlever idag som tyvärr sänker och det han tar upp Edward Dutton det är att till slut kommer ett samhälle inte klara av att upprätthålla den nivån. Det kommer inte att bli de här grejerna man lyckades med tidigare. Man lyckas inte bygga de här otroliga byggnaderna eller man kanske inte lyckas med de där nya fordonen eller ta sig till rymden längre. För det är för svårt att upprätthålla den organisationen i ett samhälle som behövs.
Men det hygieniska mönstret hos oss är inte sådär enormt starkt. Så i ett bra samhälle med sunda regler och värderingar så kanske de här sakerna löser sig själva utan att staten behövde gå in något särskilt. Men idag kanske. Så kanske inte det funkar med nuvarande skattesystem och så vidare.
Nej, svårt att säga.
Ett radikalt förslag jag hörde, det var Alliance for Peace and Freedom som hade det i någon skrift eller något att... kvinnor skulle behöva skaffa barn innan de fick gå högre utbildning. Det är också lite så intressant.
Mm. Eller som var det inte i NSDAP, hade inte de att man skulle vara, kvinnor skulle vara mödrar när de fick rösta, var det inte så? Och män skulle ha gjort militärtjänst.
Mm, ja, jag har inte koll på
det. Men det var väl någon, ja, någon typ av tjänstgöring, det borde ju Vera egentligen säga. Men det var väl någon tjänstgöring för alla, antingen märplikt eller något motsvarande.
Men sånt kan ju också vara bra idé. Då har man investerat i, då har man liksom mer anledning för att anstränga sig för framtiden och sånt. Så.
Jo, jag är ju den enda här som inte har barn, men jag hade nog varit för att bara folk som har barn har rösträtt, eftersom de då tänker mer långsiktigt.
Man kan ju också tänka sig att bara folk som har barn får vissa typer av arbeten. Precis som du säger, långsiktigt, men det tyder ju också på någon typ av ett mindre mått narcissism. Mm. I och med att man investerat i någon annan än sig själv.
Jo, det är så, jag blir så ledsen över det här med att unga kvinnor, liksom, de allra flesta liksom jobbar på butiker och sådana saker i sina bästa år. Alltså, när de skulle egentligen ha barn. Och, för så är det ju, alltså, de pratar så mycket om det här med frigörelse och sånt där för kvinnor. Men det är ju fortfarande så. De flesta kvinnor jobbar med barnomsorg, de jobbar inom sjukvården eller så jobbar de inom detaljhandel.
Jo, man kan säga att det blir ett samhälle där.
Det är samma typ av jobb de gjorde i hemmet förut, för familjen, för sin egen släkt. Nu gör de det istället för, till människor de inte känner.
Precis, det betyder bara att de så här har ställt sig till kapitalets förfogande.
Ja.
Jo, det var så sina bästa år. Instagram och liknande saker som visar liksom att ja, men allting är möjligt här i samhället. Du kan resa runt till New York ena helgen.
Mm. Och så har sex hela helg. Tiden med liksom
ja. Hur många allting är möjligt, men för dessa människorna, män som kvinnor, så är ingenting genomförbart.
Nej. Och de som har hållit på med det där tillräckligt länge, jag menar när de börjar komma upp i 35-årsåldern och om de verkligen har levt på det här sättet och haft så otroligt många de har hoppat i säng med, jag menar, det är ju rätt många män som kanske inte vill ha dem då, när de
de slutar som en grogghäxa på någon förortskrog.
Ja.
Helt enkelt. Men det vill jag också tillägga. Att det är ju, alltså, livet får en ny dimension när man har barn. En familj där man liksom får möta sina barn och komma hem. Och barnen är superglada av att man bara kommer hem. Och liksom, man får deras historier, tolkningar och frågor. Det ger livet en helt ny dimension. Och det vore ju mycket mer intressant än att kanske åka och titta på något trams i New York eller annat sånt där. Så att det är lite, vi är skapta för att ta hand om barn, både män och kvinnor, och det ska vi även göra.
Tänk dig alla de som dör ensamma bara för att de typ har valt karriär och sånt istället. De har inga runt omkring sig när de
är på ålderns höst. Och jag har ju hört kvinnor som ibland säger nej, jag ska inte ha barn. Varför då? Så tror de att de har någon så här, ja, vi hade ju det i släkten och reumatismen och sånt där, och liksom superförsiktiga och så här. Nej, men alltså, det beror ju på hur du lever också, så att man ska inte vara för rädd och man ska inte planera allt för mycket, tycker jag, utan jag blir glad när barn föds.
Saker verkar ju lösa sig bra ofta om folk liksom satsar på att skaffa barn eller ta den chansningen istället för att de så här tror att nej, det här går inte, så vi struntar i det.
Nej, det som man kan säga är ganska viktigt om man som man då ska vill ha barn, det är väl att hitta en psykiskt stabil kvinna. Faktiskt. Jo. Nej, men det är bra att välja vem man breedar med, om man säger så. Det ska man vara noggrann med. Det är inget konstigt med det. Men samtidigt så
det ska ju hålla. Det är viktigt, alltså. Det måste ju hålla för familjens skull.
Ja, ska man vara lite så här, om det råkar födas ett barn och förhållandet inte håller, då har det åtminstone fötts ett vitt barn. Så att det är inget att gråta över heller.
Nej, det är
varje,
inte.
Jag anser varje liksom vitt barn som föds, det är en glädje. Det blir liksom.
Men det blir ju bättre om det håller.
Så. Absolut är det så. Ja, men absolut är det så. Och det är härligt med en dynamisk familj som liksom, man diskuterar saker och man tar beslut och sådär tillsammans. Och det är superhärligt.
Mm.
Men det ska man också vårda. Alltså man ska äta tillsammans, man ska umgås, man ska prata med varandra. Man ska inte bara liksom göra en mikromat en och en och sådär. Utan det, man ska, det blir mycket roligare med barn om man umgås med dem. För de är roliga att umgås med.
Mm.
Det som kan vara jobbigt ibland, det är att hitta tiden då, men...
Jo, det är ett pussel i livet.
Ja, så man kan säga strunta bort, skaffa barn istället.
Mm. Jo, man värderar tiden först egentligen när man får barn. Eller ja. Säga, innan det ska man tänka sig att sitta på och läsa flashback-trådar eller vad som helst.
Ja, när jag...
Då, ja, dels måste man lägga ner tid på barnen, så det väcker den på ett sätt. Men man ser också hur den ena grödan gror medan den andra ja, faktiskt vissnar.
Mm.
Och, ja.
Sen är det ju så att man känner sig egentligen aldrig riktigt redo för att skaffa barn. Det var ju något som jag tänkte på efteråt. Och sen hur snabbt man, när man får barn, hur snabbt man förändras som människa.
Mm.
Och det handlar egentligen inte så mycket om ålder, utan barn, att man får barn i sig förändrar människor. Man mognar, man får helt annan syn på livet och vad som är viktigt. Sånt, så att det... Går man är tveksam så behöver man inte vara det, för det är liksom det är bättre, och det kommer aldrig kännas liksom som att man är redo eller att liksom allting är perfekt.
Nej.
Det är bättre att skaffa barn, för det ordnar sig sen. Man får ihop det.
Vi har ju kodade instinkter. Följ dem bara. Det är ganska enkelt egentligen. Faktiskt.
Jo.
Så, och varenda kvinna är ju en potentiell barnmaskin liksom, och man ser ju att de är så programmerade när de får barn, att de i början är alldeles lite så här björnmammor som håller sig för sig själva med de där spädbarnen. För
ja.
Att de liksom, det är det helt uppenbart. Så liksom, har man lite tålamod med all den här jobbiga absolut första tiden, då, så är det ju fantastiskt sen. Överlag. Jo. Och det är ju kul.
Det som är så bakvänt med feminismen, att de liksom är så hatiska mot barngrejen när det egentligen är kvinnornas superkraft och specialitet.
Ja. Jo, och det är det jag anser. Jag brukar alltid prata om det, men jag anser att barnafödande överlag är ju verkligen något att fira.
Men det borde
man ha som liksom grej.
På tal om det, Axlinde, de försöker ju få kvinnan att bli någon dålig kopia av mannen. Mm. Och det är kul att de här yberfeministerna, de klipper sig ju ofta med kort pojkfrilla.
Ja.
Och så har de någon för stor skjorta på sig där. De ser ut som den platonska idépojken.
Just att få barn, det är ju det mest centrala i samhället, i alla samhällen. Det är ju det allting kretsar mot, att ens folk får barn. Och männens uppgift är ju egentligen bara runt omkring att skapa en säkerhet, trygghet och att det finns resurser för att kunna ta hand om kvinnorna och barnen. Det är ju egentligen det allting kretsar runt.
Mm.
Så att de har centrum, de har det viktiga. Så det här med att feminister får det till att de är förtryckta på något sätt, när liksom kvinnorna har alltid haft de mest fördelaktiga positionerna i samhället. Kanske inte med att de får vara med och bestämma och sånt där, för så har det inte varit i alla tider. Men de har alltid varit på de säkraste platserna, de har haft störst tillgång till mat och sånt. Och de som offras och går åt i samhällena, det är männen.
Och de har fått vara med barnen, vilket är en lyx.
Ja, och vi får ofta inte ens vara nära barn. Ofta har ju männen varit tvungna att jobba långt bort ifrån familjen för att liksom få ihop det under svårare tider och gå i krig och sådana saker.
Mm.
Så att det är liksom, det är rätt omvänt där. De har en väldigt konstig syn på vad liksom...
Ja, det är helt omvänt. Däremot måste jag säga att jag tror att barn även har lite behov av både en man och en kvinna. Alltså
självklart.
I den ideala världen, för att männens uppgift är även lite att härda barnen, eller liksom härda, men alltså att de ska vara lite mer så här.
Men så är det. Alltså, pojkar och flickor har ju olika behov och barn har olika behov i olika åldrar. Så vid vissa åldrar så kan det vara väldigt viktigt att liksom ha mamman som är den som är allra närmast. Och sen i andra tider i livet blir det kanske pappan som blir viktigare. Speciellt för pojkar som börjar bli lite äldre. Så.
Jo, men för olika saker också. Liksom, att ska man
tälta
i skogen kanske man frågar pappa, för han säger ja direkt. Och liksom sådär. Men är det något annat så kanske man ska fråga mamma. Så det är lite så här, de vet ju oftast ganska snabbt själva. Men det är väl lite så. Mammor har en tendens i alla fall. Det här finns ju olika. Men att vara lite mer hönsmammiga än vad papporna är. Ja. Så att, jag tror att barnen har behov av båda. Men överlag så, för er som liksom funderar på ska jag skaffa familj eller inte, så skaffa det. Sen om ni ångrar er får ni skicka barnen till mig, då ska jag fixa det. Jag har bara ett krav, det att de ska vara vita.
Mm.
Nej, men allvar, det är härligt med familj.
Jo, men alltså, har man träffat den man vet att man ska vara tillsammans med, att man trivs med den, och man går och tänker att vi ska bara göra det här och det här först. Mm. Jag ska gå färdigt den här utbildningen och vi ska ha hittat det här huset och allt sånt här. Jag menar, då är man ute fel. Det viktiga är att man har träffat den man vet att man vill vara med. Och har man gjort det, då har man ingenting att vänta på längre.
Men sen vet man kanske aldrig där heller. Man är ju lite sin egen lyckas med. Man ska fan vårda ett förhållande så att det blir trevligt.
Nej, alltså. Ja, absolut. Ja. Alltså, men jag menar, i det var ju det att man vet att man vill ha ett barn med den, men man har olika sådana här mål att nå först. Skit i de där målen. Ja, vet man absolut att det är rätt person, den man vill ha barn med, då gör man det.
Absolut.
På en gång bara.
Om man känner för det just då, sen bygger man en familj därefter. Men det är faktiskt så att man vet ju att killar vid 30 kan ju få, det har man ju sett själv exempel, kan ju få lite sådana här kriser. Ska det här vara hela livet? Var det verkligen så? Kanske passar bättre med någon annan. Och så kanske de till och med gör slut och liksom försöker hitta någon annan och hit och dit. Men jag tycker man ska tänka efter där. Det är också en sak som där ska samhället kunna ställa upp med sig, samtalsterapi och sånt där, och hjälpa till direkt, för att det handlar ju om att man som sagt ska bygga ett bra förhållande. Det gör man tillsammans och man liksom kommunicerar. Det gör faktiskt stor skillnad. Så.
Mm.
Man ska inte ge upp för lätt heller.
Nej.
Det är viktigt. Men nu har vi kanske kommit från frågan här.
Ja.
Har du något slutgiltigt vad vi har kommit fram till, Saxlin, om abort?
Har du något slutgiltigt svar?
Nej, men
vad är det?
Det är väl naturligt att vi gled iväg så här, för ämnet går ju in i andra frågor som vi var inne på. Så nej, det är ju inte det är inte okomplicerat, men vi måste ju försöka ändra både framförallt kultur och normer och sådär, så att folk bildar mer familjer och är mer stabil och så. Sen hade jag gärna sett mer restriktiv abortlagstiftning också på det.
Ja, absolut. Det håller jag helt med om. Så det är bra.
Och få bort ekonomiska.
Ja, det, alltså definitivt. Definitivt. Mm. Det är så hemskt. Jag vill inte ens prata om hur aborten går till i vissa
fall. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i Sverige. Men jag misstänker att det kan vara så att det inte är lika mycket, alltså att en del saker går till forskning och sånt. Och då finns det ju ett ekonomiskt incitament, men det är inte nödvändigtvis så att de kanske måste betala på samma direkta sätt som det sker i USA. Bland annat vet jag att navelsträngsblodet går ju till. Så om man inte tillåter sena avnavling så blir det ju mycket mer utav navelsträngsblod och sånt, och det blir med de här stora läkemedelsjättarna glada för. Och så missar ens barn en viktig, allt viktigt som finns i navelsträngsblod som faktiskt barnet behöver.
Mm. Men de tackar jag gärna ja till det för att kunna göra läkemedel av det.
Ja, precis.
Ja, men då kan vi säga att det här ämnet är lite avslutat då, men ni som lyssnar på det här får gärna komma med synpunkter, skicka in till oss och så kan vi kanske ta någon mer vinkel av det här. För det är en stor fråga och jag hoppas vi inte har förolämpat massa människor nu, alltså som lyssnar på det här. Vi har diskuterat lite vetenskapligt och sådär. Men vi vill i alla fall värna vårt folk, det är det handlar om.
Ja, det blev lite reaktioner när vi pratade om, vad var det nu, AI va?
Ja, just det. Ja. Just det.
Lite sura där efter det.
Var den nationella rörelsens största skandal.
Ja, just det.
Ja, just det. Genom tiderna.
Vi var ju emot artificiell intelligens. Det var ju bara att emot att de ska ta över samhället så där, men det var att vi hade lite svårt att komma på hur vi ska hindra utvecklingen om inte vi tar makten då.
Jo, och vi pratade lite grann som utifrån att det nästan är som hur evolutionen med sånt här fungerar. Att det är ofrånkomligt på sätt och vis att vissa saker sker.
Framförallt inom det nuvarande politiska och ekonomiska systemet som inte riktigt har någon egen anledning att sätta stopp för det, utan snarare ser att man kan tjäna pengar och så på det.
Ja, ja. Men det var den största skandalen i
historien.
Ja. Ja, det är en annan sak efter det här. Ja.
Det är en annan sak också med det här med abort och allting. Om någon vill, alltså om Sara Larsson vill vara med i programmet och diskutera det här, eller någon annan väldigt förespråkare som tycker det är enormt problematiskt att kvinnor inte får göra det som de vill med det där, och att de vill kanske ha samma regler som i New York eller vad, där man fick fram till födseln göra abort, har de beslut om. Så ja, ni får gärna vara med och diskutera i så fall. Framförallt utpekade personer får gärna vara med i direktsändning. Men vi kan nog köra ett till program där vi diskuterar med en sån.
Ja, det vore spännande.
Ja. Men jag tänkte vi ska ta en liten musikpaus här så vi kan kontemplera kring vad vi har talat om. Och det blir en låt som heter Paco de Lucia. Nu kanske jag uttalar det här åt pipan.
Det var väl fint.
Entre dos aguas. Ett musikstycke.
Entre dos aguas, ja. Mellan två vatten tror jag det betyder.
Aha, okej. Okay. Det är ett musikstycke från 1976 som vi ska få njuta av här. Ja, det var lite spansk musik med lite fart i. Det var väl trevligt. Jag är inte lika noggrann som ordinarie programledare Björn Palmblad, så jag har glömt att tacka de som har gett bidrag. Och nu ska jag specifikt tacka Stefan då, som har gett ett bidrag till radion. Och även så är det så att det är människor som har träffat Parken som är en bidragsgivare. Och han har gett bidrag flera gånger och han är en vanlig knegare som bara skjuter undan lite av lönen och ger det till oss för att han tycker det är viktigt. Och han är även engagerad och är med på grejer ibland och sådär. Men det är beundransvärt när en människa som inte så jätte... Nu menar inte jag att han är en fattiglapp på något sätt, men alltså det finns ju väldigt mycket rika människor som aldrig ger oss pengar. Medan det finns människor som har betydligt mindre som ger oss pengar. Jag har flera sådana exempel som sänder till mig. Så sänder bidrag till oss via mig. Och det är beundransvärt. Så att vi tackar Parken lite också. Fast han inte har skänkt något den här månaden, så har han gjort det förut. Så tycker jag är på sin plats. Ja, nu ska vi prata om en ond polis. Kan man säga.
Vilken då? Finns det några att välja på?
Ja, det gör det. Jag vet. Det är svårt att hitta de som inte är, skulle jag vilja påstå. Men vi ska prata om Twitterpolisen som heter Viktor Adolfsson. Men låt dig inte luras av hans efternamn.
YB Södermalm.
Precis. Han kallar sig YB Södermalm på Twitter till exempel. Han är ganska frekvent twittrare. Jag är inte någon supermänniska som följer honom, men jag har sett massa inlägg av honom i alla fall. Han är alltså yttre befäl på Södermalms polisstation.
Är han på TV och sådär också, eller?
Nej, det vet jag inte.
För det var ju något sådär TV-polisgäng som dök upp på en aktivitet hos Nästa 8, såg jag.
Ja, just det. Ja, det var inte han. Det var inte han, i alla fall.
Nej. Ja, men det var så här kändispoliser och så.
Han hade ju fått...
gilla att posera kring oss.
Han har fått kritik någonstans. Eller kritik. De har diskuterat med honom och sagt att varför är ni så himla snälla mot de så kallade nazisterna hela tiden? De får gå fritt på gator och torg. Och brottslingar i förorten och fotbollshuligan, de kan ni köra iväg och vara bryska mot. Men de här nazisterna, de får gå helt fritt och så vidare. Och vi som och tillhör gänget som de här kallar för nazisterna, alltså nationalsocialister, vi vet ju att det är definitivt inte på det viset. Utan polisen hanterar oss hårdast av alla i samhället, skulle jag vilja påstå. Förutom rent supermultikriminella människor då. Men annars, för att vara helt lagliga medborgare som uttrycker sin politiska åsikt, så är vi de som garanterat hanteras hårdast av polisen. Och han säger till och med själv här att som svar på en av de här som debatterar att de som jag har fått använda mest våld emot är NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen. Fotbollsmatcher aldrig i närheten. Så han delar inte uppfattningen om att de lallar med oss då. Och så visar han som ett exempel i den tweeten en artikel där därför ingriper vi inte mot nazisterna. Då pratar man om Almedalen där media håsade upp vad som hände och ljög om vad som hände. Att vi skulle ha sparkat ner någon dam och att vi skulle ha gjort massa saker. Och det fanns ingen anledning för polisen att ingripa, för det hade inte hänt någonting. Och att vi uttrycker vår åsikt, det är faktiskt fortfarande lagligt.
Vi tog en skuld också.
Ja, precis. Det har ju tonats ner däremot. Jag vet inte varför hon hittar den där ringen sen kanske. Någonting sånt där. Jag har ingen aning. Men det var i alla fall något hon försökte påvisa, att vi hade stulit guld från henne och sådär. Och det var den här tanten som slet tag i en av våra banderoller och drog i den. Så att, eftersom hon inte släppte...
Klöste på hennes händer också.
Jo, eftersom hon inte släppte så släpades hon med. Men då menar hon på att vi skulle sparka på den sådär. Men det har ju lagts ner. Det har inte blivit någon... Det är inget brott som har begåtts där. Men fortfarande så pratar man om det här som om det har hänt. Och som att det var något farligt och så. Och det som är lite intressant med en sån här polis. Sån här, han ser ut som en rättskaffens polis om man ser bilden på honom och sådär. En person som ser lite vältränad ut och liksom som säkert vill rätt och sådär. Men jag skulle tro att den här polisen är för det första grundlurad av vad motståndsrörelsen står för. Han har gått på polisens internutbildning och annat och tror på det där. Och tänker bara vara en nyttig robot för systemet och liksom ja, använda just våld mot oss och på olika sätt bryta mot lagen egentligen då. Men det är ju tillåtet mot oss i dagens läge. Men jag tror att han även får direktiv. Han är med i en frimurarorden. Han är med i Svenska frimurarorden. En underavdelning som heter Svea Provincialloge. Och den som håller till på Bläseholmen i Stockholm. Och där är han en aktiv frimurare. Han är på 7:e graden tror jag.
Han är. Oj då, det är högt upp.
Ja, det är i alla fall inte helt
alltså lågt. I den synliga delen, så att säga.
Ja. Nej, så att han... han har ju såklart direktiv därifrån också. Och det är ganska illa. För att där kan han ju få... Ja, han ska twittra och påverka opinion. Påverka polisen internt. Och på olika sätt trakassera opposition. Och för er som inte vet vad en frimurarlås är, så är det ju hemliga herrklubbar där de faktiskt ser upp saker utanför all insyn. Det är väldigt mycket som är hemligt där. De har hemliga ritualer. Gärna när de ska se varandra i lite pinsamma situationer och sådär, så de får en slags brödraskap liksom. Och det finns ju, om man tittar i världen då, Skull and Bones, de har någon ritual där man ligger i en likkista och onanerar. Och det står frimurarbröder runt om och hejar på mer eller mindre.
Hur man nu George Bush är de där ju.
Ja. Ja, hur man nu kan då... Ja, George Bush, både senior och junior. Mm. Hur man kan då liksom ens förmå sig att göra det då med massa så här sliskiga herrar med några ritualkläder på sig runt om. Det är bara sjukt bara det. Men nu menar inte jag att YB Södermalm ligger och onanerar en likkista, men de har konstiga ritualer för sig. Ja. Och det är ju verkligen frågan om, för det första, en betydande polis, ska han ens få vara frimurare? Och en polis som uttalar sig frekvent på sociala medier, Twitter, ska han få vara frimurare? Han har en annan agenda. Han har ju dold lojalitet till ett hemligt sällskap. Vad han lägger ut där, det är ju vad de har bestämt att han ska lägga ut där, eventuellt. Och det är inte okej. Okay. Så det vore intressant att höra vad YB Södermalm har att säga om att han är en kistrunkare.
Men det där är ju norm att bland eliten att man har dolda lojaliteter och sådär. Det är bara att titta, Ulf Kristersson åkte på Bilderberg-mötet nu och sådär.
Han är också frimurare för övrigt. Ja.
Så det sticker väl inte ut, eller?
Eller kanske blanda ihop honom nu. Jag menar den här talmannen, vad heter han? Han var ju frimurare, men...
Mm. Nej, det ska ju självklart inte vara tillåtet med sådana där dolda sällskap. På det sättet. Det går ju inte att förhindra att folk känner varandra och sånt, såklart. Men det här är ju mycket mer långtgående än så.
Det är ju det.
Ja, det är en helt annan... Och jag menar, nationalsocialisterna i Tyskland, de förbjöd väl frimurarordnarna när de kom till makten.
Ja, och även röjde deras lokaler.
Upp allting och,
precis.
Ja, ut med alla arkiv och visade upp de smutsiga kläderna.
Ja, analysera dem och visa vad de höll på med och sånt där. Mm. Och det där är ju såklart väldigt känsligt för dem. Och det har ju även hänt i Sverige då, att man råkade riva en vägg till frimurarlokal i Stockholm där det ramlade ut massa dödskallar och så vidare.
Mm. Och det finns det med en artikel kvar man kan hitta faktiskt. Var inte det någon så här kristen tidning som tog upp det?
Dagen kanske, ja. Ja. Jag tror att Expressen skrev om det också, men de har säkert raderat den artikeln. Men jag vet, en gång så var jag gjorde ett jobb i en sån här frimurarlokal. Jag skulle bara flytta på en stor gammal byrå. Då jobbade jag med flytt nämligen. Så då skulle man ta en sele och sela den där, inte så många meter, men den skulle liksom flyttas till ett annat rum och den var väldigt tung då. Men då var det hela tiden med en sån där frimurartyp som bara skulle kolla att vi inte gjorde något annat och så.
Hade inte öppnat en panel på väggen eller så här.
Ja, alltså jag hade tänkt att...
Alltså, det är inte vad som kan ramla fram.
Nej, jag hade inte tänkt stjäla något, men jag tänkte att det är roligt att snoka där lite och se vad det är för dårar. Men det fanns inte en chans till det, utan han gick och kollade varenda steg vi tog.
Ja.
De är väldigt hemliga kring vad de håller på med. Och det är frågan om man verkligen ska acceptera sådana skummisar liksom, att ha maktpositioner i ett samhälle.
Nej, det är totalt olämpligt. Och det där att låta politiker och sånt åka iväg på Bilderberg-möten och annat. Det är otroligt att det får ske på på det sättet. Eller trilaterala kommissionen och ja. Vad de nu heter.
Jo, där Annie Lööf är med, ja.
Mm.
Mm. Nej, men det är... det är hemskt, är det. Och det är lite intressant att, liksom, att en polis öppet kan säga att nej, vi använder våld mot de här, mer än mot någon annan och sådär. Jaha. Och så säger ni i och för sig då att det är vårt eget fel och så, men då skulle man gärna vilja veta vad vi har gjort. Och återigen, han får gärna höra av som han vill vara med här i direktsändning och förklara sig. Men det tror jag inte han törs. Att då tror jag att han är för rädd att bli av med jobbet eller att han får utskällning från frimurarbröderna.
Mm. Eller att han kanske inte klarar argumenten. Diskussionen.
Nej, precis. Det skulle han inte göra. Och han har ett missvisande efternamn också. Han är omöjligt Adolfsson. Men
alltså på Twitter, man märker det finns ju flera så här poliser som håller på Twitter och det verkar finnas som en klick poliser som är väldigt så här, systemlojala och hatiska mot oss och andra dissidenter. De så här, ser ner på oss och gillar att håna och när det är demonstrationer gillar de att veva förmodligen också.
Mm.
Och det är ju lite minst sagt problematiskt och osympatiskt.
Jo, men de där väljs väl ut ganska noggrant av polismyndigheten. Vilka som ska få vara ett ansikte utåt. Och jag, den här har i alla fall varit ganska länge väl som twittrare, eller hur?
Mm. Ja, det har han.
Ja, och det är säkert vald av Dan Eliasson eller något sånt där.
Sen har de nog bara märkt att när de går loss på oss eller hetsar mot oss så får de beröm uppifrån eller från andra PK-dårar och sådär. Så.
Mm.
De har lärt sig att det är de här man ska vara emot så får man mycket.
Det gynnar karriären.
Illa och det är bra för karriären, ja.
Mm.
Så de är ju cyniska svin och översittare.
Ja, jag skulle önska att vi nu kan uppringa en Twitter-armé som ifrågasätter hans frimurar-medlemskap. Jag vill gärna se hur han förklarar.
Alltså, jag tycker inte att frimureri är så jätterelevant, men det är ju rätt så memvänligt där med kistrunkeri och sånt.
ja, det var ju bra förslag och förordade till meme-tillverkare. Mm. Ja visst, nej, det finns ju massa sjuka riter. Alltså det sägs ju att de dricker blod som en rit till exempel.
Ja. Många onda krafter brukar anklagas för att hålla på med sånt.
Ja. Nej, men alltså det är väl inte relevant så, men man kan ju undra vad de håller på med. Alltså varför ska de ha sådana där sällskap och vad säger de där och varför får ingen ha insyn? Och varför får inte, låt oss säga, varför får inte kvinnor vara med? De får inte vara med i vanliga frimurarordnar.
Men det kan ju på sätt, jag vet inte, jag tänkte säga det kan ju vara bra.
Jo, det kan det kanske, men det är lustigt att det får fortgå i en feministisk värld. Maktstrukturer med män, där kvinnor är inte ens välkomna.
Just frimurarna är lite en förlegad aktör, att kvinnorna eller feministerna vill inte ens tränga in där. Det är bara en tråkig klubb liksom.
Ja, men jag tror inte att det är helt förlegat. Jag tror att det görs upp en hel del saker där.
Jo, men frågan är mycket politisk makt. Jag köper ju att de håller på med så här, att de gynna varandra karriärmässigt och
jo, men alltså
ha lite mindre agendor och sådär, men jag vet inte hur stor politisk aktör de är gentemot liksom partier och
men om det är rätt så resursstarka organisationer som har med ganska mycket mäktiga personer med stort inflytande och mycket pengar, då kan de såklart påverka samhället, lyfta upp dem som de vill ha som ersättare och så vidare och hela tiden se till att ha makt, grepp om makten om man säger.
Alltså tittar man bara på den synliga delen av frimureriet så verkar det ju inte så. Då kan man ju tycka att det verkar lite förlegat och så. Men det finns ju dolda delar av det också. Det är ju mycket som tyder på det. Och de har nog kontakter med andra maktstrukturer och sånt. Så att, jag tror de har mycket mer inflytande än vad vi kan föreställa oss nästan.
Mm. Jo, de verkar vara i alla fall, de verkar vara goda
Att styra utan att synas, det är ju en gammal strategi. Det är... mm. Så det finns ännu mäktigare människor bakom kulisserna.
Men är de frimurare eller?
Nej, men det behöver inte vara just så. Men de kan nog samarbeta på olika sätt i olika grupper. Så.
Jo, men det är ju, alltså, mitt problem är väl att man kan ju misstänka och tro saker, men det blir väldigt svårt att säga så här är det.
Det stämmer.
Absolut, men samtidigt så är det ju så att ja, alltså det är ju hemliga sällskap och de håller
på. Ja, absolut, jag håller med om principen att vi vet inte exakt vad ni har för er, men ni ska inte hålla på så där, kan man ju säga.
Mm. Det finns ju alltså många sådana här typer, som Magnus Ranstorp och sådana där, de är ju frimurare. Och han är helt rabiat, den här terrorexperten som alltid säger att han kallar oss i princip för terrorister och sådär.
Jo, det finns ju jättemånga sådana där systemlakejer och de är ju säkert organiserade i olika nätverk. Vissa kanske är med i någon gemensam frimurolog eller något, men ja, det är nog mycket andra strukturer och allianser sådär också.
Mm. Jag vill även säga att fakta om att den här Twitterpolisen var frimurare, det kom från en, vi fick reda på det via en sida som heter civilkurage.org. Så jag kan göra lite reklam för den sidan, för att där står ganska mycket om frimurar.
Jag är rätt så säker på att det är väl de som granskade Göteborgspolisen också och hittade att där var det väldigt mycket frimurare.
Ja, och det är ju ett intressant uppgift. Har ni skrivit om det eller?
Ja, vilka är hårdast mot oss?
Som ja. Det, men jag tror att vi har uppmärksammat det, men jag ska inte svära på det. Jag tror att
nej.
Det var ett tag sedan.
Mm.
Men ja, det är också helt klart intressant att notera de med anledning av hur polisen just i Göteborg har betett sig.
Mm.
För där var det också så väldigt många poliser som var aktiva frimurare, så där kan jag säga, där ser jag i alla fall mycket rök.
Mm.
Och misstänker att det brinner då.
Mm. Nej, men det tror jag, alltså, det är det man ser det där. Och just eftersom de kan utan problem kommunicera med varandra och liksom gynna varandra och fria varandra i rättssalar och så vidare. Så.
Mm. Sen liknande, det är ju det här, vad heter det, feministnätverket, var det Hilda eller vad det hette?
Ja,
Ruben och Hilda som hade tagit över stora delar av rättsväsendet. Det är ju... väldigt suspekt, men de var väl inte ett rent frimureri, men de är väl organiserade lite på samma sätt som ett slutet sällskap som är inriktat mot en bransch och gynnar varandra.
Mm. Ja, det är i alla fall så att om man nu påstår sig att man har ett öppet och demokratiskt och fritt samhälle, så ska man inte hålla på med sånt där i så fall. För då...
Nej, det är ju definitivt odemokratiskt eftersom man fatta beslut utan folklig insyn och inte öppen med sin agenda och sina lojaliteter.
Nej visst, nej, men det är helt utan insyn, och där har vi ju liksom alla myndigheter som måste bete sig på ett visst sätt för att det ska vara insyn, och det är bra att vi har det, men finns inte där. Men ja, då vet ni i alla fall att den där YB Södermalm är en mystisk typ, så gör mimer, gör vad ni vill, mejla, twittra, håna honom på Twitter tills han ändrar sig och blir lite snällare. Jag ska ta ett musik.
Eller använd bara bra argument och förnedra honom så sätt.
Oh, det är det bästa såklart. Det är absolut bästa.
Man behöver ju inte vara så här oseriös och tracka honom.
Fast det är rätt roligt att alltså. Tracka på.
Nej, jag skojar.
Speciellt eftersom han säger att han har slagit oss, så kan ju han ta lite tillbaka. Då.
Ja. Det har han, precis. Ja, han är alltså själv en mobbare. Nej, men definitivt argumentera om hans frimureri. Vad är det för nytta med det? Varför han är medlem där då?
Mm.
Det är ju när hans karriär, det skulle jag vara intresserad av.
Ja, och vilka andra topppoliser som är med?
Ja, verkligen. Men som sagt, gå in på den här sidan, civilkurage.org, så kan ni läsa mycket om frimurare. Ja, nu är jag lite på nålar här, för att nu kommer det så otroligt bra låt här, så att det är liksom, den måste fram. Vi måste sluta prata nu. Det här är ett musikstycke som heter Slaget vid Kvarnbäcken.
Vem var det som har valt den?
Kvarnbacken, ursäkta. Nej, oh, det heter nog Kvarnbacken. Nej, jag har valt den.
Otäckat.
Det är ett fantastiskt musikstycke.
Vi... Med... Det lät faktiskt trevligt när jag hörde innan här.
Med Billy Opel.
Billy Opel,
ja. Ja. En väldigt underskattad artist.
Är det dansband då? Nej.
Nej, nej, nej. Det här är en musikalisk geni som meddelar sina verk på via sång.
Ja.
Ja.
Det var året 97. Ja, jag minns det klart ännu. Vi hade samlats för att grilla någonting gott. Men vi kunde aldrig ana fienden som på oss spana, dold bland björk och sly med mod som var berott. Först hördes surret i buskagen och sen kröp något i mustaschen, och vi undrar, men vad kan det vara för något? Och församlingen blev blek när en kvinna plötsligt skrek, det är knott, det är knott, det är knott. Alla skakade av skräck när från en närbelägen bäck vi anfölls besinningslöst och rått. Och miljoner små vampyrer infiltrerade frisyrer. Det var knott, det var knott, det var knott. Över nejden neka skrik, vi klöste håret i panik. Vi sprang i cirklar, några fick ett sammanbrott. En kille stöp i en kollaps och slog om kullet bord med snaps. Det var knott, det var knott, det var knott. Jag minns vi slogs för våra liv. Vi slogs med flugsmällor och kniv, och någon kastat till och med en igelkott. Och jag minns än den stackars tjate som försökte med karate. Det var knott, det var knott, det var knott. En gammal hemvärns militär sprang in och hämtade sitt gevär, och upp i luften sköt han skott på skott. Men när patronerna tog slut sågs i röken av allt krut. Mera knott, mera knott, mera knott. Man tog betäckning ner i diken, men där stegrades paniken. Och i efterhand så har man nu förstått att det var flera miljarder med små kryp som redan var där. Det var knott, det var knott, det var knott. Det gjordes ett försök att mota undan dem med rök, men det gick inte alls som förutspått. Brasan brann som det var krut och spred sig snart i husets knut. Och det var knott, det var knott, det var knott. Ja, knotten anföll oss i vågor medan huset stod i lågor, och vi klia intensivt om bett vi fått. Vi sprang och yla klagorop allt medan huset rasa ihop. Och det var knott, det var knott, det var knott. Våra krafter börja sina, människor la sig ner och grina. Hemvärnsgubben plocka fram ett pansarskott. Det var en väldig explosion och han sköt ner två fågelbon. Men inga knott, inga knott, inga knott. Nu var allt utom kontroll och alla sprang åt varsitt håll. Ja, det var kaos och stukat fot och lårbensbrott. Vi sprang i miltal och vi slet, men satt i slut i säkerhet från alla knott, alla knott, alla knott. Och efter lite salubrin och efter samtalsterapin, ja, trots alla dessa år som nu har gått, så kan jag vakna med ett skrik mitt i natten i panik. För jag ser knott, jag ser knott, jag ser knott. Och så vitt jag kan förstå ligger ruinen ödsligt grå, och ännu kan man se var huset stått. Men där i luften ovan gården svävar stora mörka moln. Det är knott, det är knott, det är knott. Ja, det är knott, det är knott, det är knott. Det är knott, det är knott, det är knott.
Det här var då Billy Opel som sjöng om knott, och jag kan säga att vid den här årstiden, nu har de inte riktigt kommit igång än, men då brukar just knotten komma igång här i Dalarna där jag bor. Och då går det knappt att vara ute faktiskt, för att det blir enorma mängder knott.
Ja, det har varit jävligt med flugor och, eller mygg och knott här i Söderhamn i alla fall.
Ja, det har det. Ja.
Jag hade dörren öppen igår och det bara storma in.
Men knotten är nästan värst, för de kommer ju igenom allting. Det är hemskt. Jag minns faktiskt när Tjernobyl hände. Var det 86?
86,
då
det, ja.
Ja, då var det sjukt mycket knott, kan jag säga. För då fick de inte släppa ut boskapen för att de inte skulle bli radioaktiva. Så då fanns det ingen mat för knotten och alla de där som de brukar attackera. Så då gick de på människor i mycket högre utsträckning. Det var ingen rolig historia. Så det var det jag tyckte var värst.
Med då är det slag.
Med den där olyckan. Nej. Det var en hemsk olycka som fortfarande gör att vildsvin och sånt där är faktiskt kontaminerade fortfarande i Gävletrakten och sånt där. Lite hemskt. Ja, nu är det så här att Robert, vår IT-expert, har blivit plötsligt sjuk. Så han kan inte komma till studion idag. Vi hade ju tänkt diskutera lösenordshygien och sådär. Men då hugger vi friskt och tänker diskutera Googles censur istället. Vad tror ni om det?
Ja, det är minst sagt aktuellt.
Ja, det är. Mm. Det är alltså ett amerikanskt superbolag som har helt plötsligt liksom börjat censurera politiska åsikter. På ganska bred skala, alltså via sin, de äger YouTube, där har de censurerat hejvilt nu. Allt som påminner om nationalism ska bort. Och det är frågan om, det är inte frågan om tusentals konton och tusentals filmer. Det måste vara miljontals. För att det är massor som har försvunnit helt plötsligt.
Ja, det är svårt att överblicka.
Ja.
Det jag tyckte var lite intressant, det var ju att de är cyniska. Så det de gjorde nu var ju att de klumpade ihop, var det nazism eller var det, hur de kallade det, och sen var det förintelsförnekelse och sen var det förnekelse av massskjutningar som den här skolskjutningen i Sandy Hook tror jag heter i USA.
Mm.
Så att hålla på att förneka de här massskjutningarna i USA, det är ju enligt mig i alla fall rätt så meningslöst foliehatteri som framstår som rätt så absurt jämfört med att ha en politisk åsikt då, eller ifrågasätta förintelsen som det finns mycket att ifrågasätta kring.
Så har du foliebatteri?
Foliehatteri.
Jaha, hatteri. Jag tror det var något nytt så här sprättigt uttryck som hade kommit i så här, den här...
Jag böjde bara om foliehatt.
Ja, foliehatteri. Ja, men det är ju trams såklart.
Och det är typiskt att de så här vill smutsa ner de här mer legitima grejerna om något absurt.
Ja. Jo, för att allt ska låta lika knäppt liksom. Mm. Men vad tror ni? Kommer de köra ännu hårdare fram? Alltså, kommer man kunna googla fram en artikel på Nordfront till exempel? Eller ska allt bara bort?
Jag har inte tänkt så mycket på...
För det måste ju ändå vara en risk att jag menar, då kan ju plötsligt någon annan komma upp.
Så jag tänker också så att med sökmotorn Google, då där får de nog inte, de får inte göra den för ineffektiv, för då kommer den bli utkonkurrerad. YouTube däremot är mer svårt att konkurrera med. Så där tror jag att de kommer censurera väldigt hårt, och att där kan jag tänka mig att det är en fråga om tid innan det i princip inte går att hitta någon något nationellt innehåll där alls. Men man vet ju inte. De har gjort flera sådana här liksom offensiver och gått ut med att nu är det nog och nu ska allt bort typ. Men de tar ju bort en del och sen är en del kvar och sen fortsätter saker och ting. Så ja, jag vet inte hur långt de kommer gå, men jag är rädd att de kan gå jäkligt långt den här gången. Men de verkar ju ha nöjt sig med att dra in mångas möjlighet att de har gjort demonetized, som de säger på amerikanska, att man inte kan tjäna pengar på kanalen med reklam och sånt.
Nej.
Så
visst är det så också att om du går in på något som är så här border, vad kallar de det? Alltså sånt som är tillåtet nationellt, fast ändå så på gränsen.
Mm.
Då visar de alltså antisaker som relaterat till den visningen.
Ja, jag har inte...
Nej, det har jag aldrig läst.
Själv, men jag har hört talas om liknande.
Mm.
Och att de... Ja.
Och visst är det... ADL var väl med och censur skulle... Ja, då skulle jag i alla fall validera vad som skulle vara hate speech och inte och sådär.
Jo, de twittrade väl, tror jag det var, och tog väl på sig att ja, nu är det bra att YouTube har lyssnat på oss och det är vi som ligger bakom där, typ.
Mm.
Och det är ju en judisk organisation då för dem som inte känner till dem.
Precis, som är väldigt hetsig. Jag såg bland annat de tokhetsar mot David Icke. Alltså det är ju en parentes, men det är bara vi så hetsiga de är för att De menar på att när han säger reptiler, när han kallar människor för reptiler av globalister och sådär, då menar han egentligen judar. Men så sa de det till Ike och sa, nej, det gör jag inte alls. Jag menar ju reptiler, att de växer 2 fot och vad det nu var. Så. Men de tog ju direkt åt sig de här. I alla fall.
Jag undrar om han tror på det här. Alltså. Det är... själv. Alltså,
jag får ju det intrycket i alla fall.
Jag vet inte. Han kanske är så cool att han bara kör vidare så där stenhårt fastän han egentligen menar judar.
Ja, han måste,
jag har hört folk som respekterar honom och tycker att han har vettiga analyser i vissa frågor och sådär. Så
han kan riktigt mycket i vissa frågor. Ja, alltså han,
så
på
om
riktigt.
Han är påläst och smart och balanserad i annat, då kan man ju nästan misstänka att det är någon sorts troll.
Jag
har aldrig följt honom för att... Så jag vet inte hur han lägger fram det här med reptilen och hur allvarlig han låter. Men det hade varit en lite rolig trollning ändå.
Han varit riktigt bra i de här frågorna med de här olika pedofilringarna och sånt som har funnits.
Även globalisterna var tidigt ute och analyserade deras logotyper och liksom hur de sluter sig samman och hur sjukt det är.
Och kartlägger hur ingår i de här olika gängen och sånt där. Och mycket av det han har sagt har ju visat sig stämma. Om det här med de här pedofilerna. Och jag kommer inte ihåg den där i England som åkte fast. Det är han som dog där och allting blev avslöjat efter att han hade dött där. Han som ser ut som en pedofil också.
Just det.
Ja,
och sen har han ju VM ju för att lämpa drottningmodern också. Kallar den för blood drinking, child molesting.
Ja, just.
så här 12-foot lizard eller vad man brukar säga. Ja. Jag har faktiskt träffat Ike och skakat hand med honom.
Mm.
Du är ett stort fan alltså.
Alltså faktum är att jag läste hans böcker innan han presenterade reptilteorin. Och jag tycker att just den här kartläggningen av stora globalistiska företag och så där var bra. Och jag tyckte att jag var ju på ett föredrag med honom som var flera timmar långt. Och jag tyckte att han var sympatisk när han höll sitt föredrag. Sen har han ju massa knäppheter för sig också, men han var väldigt sympatisk. Bland annat så sa han betonade att ni ska inte tro på allt jag säger, utan det här är vad jag tror. Så ni ska bilda er egen uppfattning. Jag hoppas ni får något inspirerande.
Så det är därifrån du har fått den retoriken?
Det vet jag inte.
Du brukar också säga så.
Jo, men jag tycker det är sunt att säga så. För att det är ju så att man kan ju snöta in på saker som visar sig inte vara sanna sen. Och då måste man vara lite ödmjuk.
Jo, och sen är det ju... Alltså, det är dumt att säga så här, typ lita på mig, för det gör ju inte folk. Det är bättre att de kollar upp saker och ser att okej,
kontrollera fakta.
Nu bildar jag min egen uppfattning och den blev ju ungefär lika då.
Ja, men så är det. Nu studsar vi från Google till David Icke. Men en intressant sak som jag måste kasta upp som en smärtboll här så ni får diskutera dem. Det är att på riktigt så har alltså ni vet ju att I sin code of conduct har Google en väldigt viktig devis som har sett som det viktigaste. Liksom. Och det är det här don't be evil. Det har de i sin code of conduct. Att Google får aldrig agera ondskefullt. Och det var till livat när det visade sig att Google var med och utvecklade AI-teknik till amerikanska försvaret, till drönare som mördade folk. Och då sa de, men det där bryter mot grundläggande regel, don't be evil. Och då sa ju Google, eftersom 4000 anställda skrev på och protesterade mot det här, så sa Google, okej, men vi ska avveckla det där samarbetet med försvaret efter det här året har gått och så vidare. Men vad har man gjort nu, tror ni? Jo, man har tagit bort det där don't be evil från sin code of conduct. Så nu är Google då officiellt onda.
men det har jag haft på känn länge faktiskt.
Jo, man har ju det. Men ni vet, när Google blev stora, det var väl skiftet till 2000-talet där någon gång, då det var plötsligt inne och började använda Google som sökmotor. Då var det lanserat som ett så här hippt IT-företag som där liksom moderna IT-utvecklare slog ihop sig och man hade så här, åkte skateboard på liksom på rasterna och så där och det var det coolaste stället man kunde jobba på, det var Google. Så det är smart lanserat och smart liksom drivet från början. Såklart med hjälp av massa mediekanaler och annat. Men nu är de då onda. Och det märks väl, va?
Jo.
Men det undrar jag också. Har ni något förslag på någon god sökmotor? Ni får gärna hjälpa till i chatten. Vi har ju liksom, vår IT-expert är ju helt utslagen av feber. Han har ju man cold. Så att,
många andra sökmotorer använder sig av Google. Alltså de,
vad heter den där DuckDuckGo? Är inte det typ så att den använder väl Google eller något? Men
Startpage gör det, vet jag i alla fall. Den använder sig av Google.
Mm.
Men, oh, ja. Men den sökningarna på ett sätt som gör att Google inte kan styra lika mycket i det. Och inte heller kartlägga.
Nej.
DuckDuckGo vet jag inte om den gör.
Någon har väl sagt att DuckDuckGo ägs av någon form av ekoperson.
Mm-hmm.
Men jag är inte säker. Ja, titta, nu dök det upp här. Fredrika kastade ut det direkt.
Chatten. Judiskt.
Ja.
Jag tycker alltid Fredrika
inte säger det. Ja, ja. Men jag har hört det också. Men det vore ju bra med någon faktiskt sökmotor som inte använder Google.
Ja, om inte annat bara för att liksom använda något som är mindre än så inte
nu är Google liksom väldigt,
tar allt.
Ja, nu är ju Google väldigt effektivt, men jag skulle vilja önska att människor överger Google och börjar med något annat. Men
En multipolär värld är ju bättre faktiskt än där allt går via Google.
Jo, framförallt deras sökmotor blir ganska värdelös om den inte ger resultat.
Jo.
Då vill ju till slut folk välja en, liksom en riktig sökmotor som söker bland allt som finns på internet.
Jo, Google har ju tagit bort Nordfront från nyhetssektionen. Alltså man träffar ju Nordfront om man allmänt googlar saker som är kopplade till Nordfront. Men om man söker på nyheter, då kommer ju inte Nordfront upp som en nyhetstidning. Det gjorde vi ju förut.
Mm.
Och det var ju efter att Expressen och de höll på att dreva där.
Just det. Så de har såklart då påverkat dem att inte ta upp det.
Mm. Jo, de fick ju också Google att ta bort den där, jag tror den heter judarisverige.com eller något sånt, en sida som, jag tror inte de skrev någonting så här tyckande eller negativt eller något om judar, där de sa bara, det här är olika judar som bor i Sverige, och så listade de massa judar då inom etablissemanget typ. Och det var ju inte okej då, enligt Bonnier.
Nej, det gillar de alltså inte.
Nej.
Så det är inte så trevligt att kalla en spade för en spade alltså.
Nej. Det var någon här i chatten som nämnde Yandex, eller var det nu, hur det nu uttalas.
Ja, jag tänkte nämna det faktiskt.
Det är någon rysk. Ja, verkar som det, ja. Nu.
Okay, ja, de är säkert bra.
Jo, men Yandex, de är nog inte så dåliga.
Nej, jag har indikationer på att de är användbara och bra.
Ja, jag använder faktiskt ibland Yandex disk. Alltså, de har ju motsvarande som Google, alltså Google Drive och allt sånt där. Så då, egentligen så har man Gmail som man gillar, då kan man gå över till Yandex om man vill slippa bli spionerad på utav Google. Däremot så kanske det blir spionerad på utav ryska regimen eller
men Gmail är ju inte på varann. Gmail är ju officiellt att de går igenom all text.
Ja.
Det är inte bara att de kollar till vilka man sänder till och sånt, utan all text.
Ja, visst, och säljer saker till högstbjudande. Ja. De hittar något som går att sälja.
Ja, det är sjukt vad med reklam man kan få på Google tjänster.
Ja.
Det kommer upp så här, ja, om man har varit in på någon klädbutik och köpt någon viss typ av byxor eller något, då kommer det så här 10 förslag på liknande byxor och liknande färg.
Va? Typ. Om du bara köpt ett par byxor?
Ja, typ.
Du har inte surfat på dem, du har köpt ett par byxor.
Ja, men på nätet alltså.
Jaha, ja. Mm.
I en nätbutik. Men okay. det är mycket så på Facebook och Instagram också, tror jag.
Men det är de som säger att det, att man typ kan prata nära sin mobil ibland, och så kan det, jag hade testat det där själv, men det skulle vara kul att försöka någon gång och se om det händer.
Mm.
Att det kommer upp sånt i reklam, man säger någonting man liksom inte har, man vet att man inte har pratat om, och så sitter man och pratar lite om det vid mobilen. en del som menar att det börjar komma upp sen på.
Ja, men jag hatar sånt där med reklam i alla fall. Det är störigt. Om jag vill ha något, då vet jag själv vad jag vill ha och söker rätt på det. Ge fan i att komma med förslag liksom.
Och jag hatar att gå runt i affärer också.
Ja.
Vill man ha något, då går man och köper just det.
Ja, vi har en chattare som skriver Google Maps är i alla fall väldigt smidigt.
Ja, det är det. Det är det.
Ja.
Men det är, då ska de väl ha, ofta vill de ha platsdata och sånt där, så att det är lite...
Ja, det är själva grejen. Man måste ju för att effektivt helst aktivera då GPSen, men det behövs inte som vi har sagt tidigare här. Utan den går även på öppna nätverk som den redan har sparat. Google-bilen sparar ju massa sådana uppgifter. Mm. Det är ett enormt spionnätverk egentligen då. Där de vet varenda gata, varenda liten småväg och även har bilder på husen som ligger vid de där vägarna och så vidare, så vidare. Och det är smidigt att använda det när man får använda det i gott syfte då. Men om den här firman vänder sig fullständigt mot oss och vill liksom, ja, se att vi får USAs försvars, alltså USAs krigsorganisation på oss, att om NATO vill träda in här och ockupera oss, då har de väldigt hjälp av allt det här spioneriet deras liksom bolag har gjort.
Svenska staten borde ju ha någon egen sån tjänst som man ger till medborgaren. Det är som du brukar säga om Facebook, att det borde finnas ett allmännyttigt alternativ. Liksom.
Ja, jag tycker att man borde få ett inlogg när man föds.
Mm.
Så att man har en virtuell identitet för sitt medborgarskap där man kan då kommentera i tidningar och sånt där. Och då ska det vara så att svenska tidningar, de ska ha det som inlogg om man ska få kommentera och så.
Ja. De gör ju bra tjänster, och det gör de ju för att kunna dra ut information.
Ja.
Jag menar, du tar det här med Google Maps nu, när de börjar med de här kartorna. Man kan till och med se dem i 3D nu. Ställa in så man ser liksom det. Alltså, jag tycker det är jättehäftigt, jättebra.
Ja.
Men om det hade varit en bra part som stod för.
Jo. Och sen det här att vissa saker undrar man hur det ens fungerar. Alltså till exempel att man kan se att det är en kö längre fram på vägen.
Ja, just det. Mm.
Ja, så då måste det vara så att det är så många telefoner de...
Som saktar ner helt plötsligt.
Ja, som saktar ner. Då fattar den här
det är en kö. Det är väl inte så svårt. De ser väl hur fort bilar brukar åka på den här vägen. Sen ser de att nu åker bilarna jättelångsamt. Så...
Ja, men de ser ju genom telefonerna alltså då.
Ja, det måste ju
vara. Undrar man ju liksom om man åker i Stockholm på en stor väg där det är massor med bilar, men det kanske räcker med någon enstaka bil som åker för sakta då, för att jag menar, alla har inte Google Maps igång.
Nej, men de kör väl en sorts genomsnitt och ser hur det ser ut.
Ja, och sen vet man ju inte då om det är till och med så att Android kan känna av det på något vis och rapportera om det. Det är ju ändå Google-utvecklat.
Jo, och de håller på att jävlas där också och spärrar vissa appar och sånt där.
Så
det är ett stort problem att de tar bort politiska åsikter som går emot deras agenda.
Mm. Nej, men det är ju som Filip säger, det är ju ett jättesmidigt system, men det är ju läskigt när de har såna här baksidor med sina system.
Filip?
Ja, i chatten, ursäkta.
Ja.
Det var en användare i chatten som pratade om att det var bra med Google Maps, och det är det. Jag tycker det är en jättebra tjänst, jag använder den själv också, men det är läskigt nu vilken kartläggning de gör. Kartläggning vart du åker. Jag menar, de kan ju liksom verkligen få data på hur du har rört dig överhuvudtaget, vilka hus du har besökt de senaste åren. Och...
Största problemet är ju mobilen som alla springer runt med igen.
Ja, det är det.
Men den är ju så himla bra så alla gör det.
Ja.
Man har en liten dator med sig hela tiden. Det är otroligt fördelaktigt på många sätt.
Ja, visst är det så.
Och negativt. Så det är både och.
Ja, nej, men det är ju det.
Jag hittade den bästa kommentaren i chatten på hela kvällen här. Vad sägs om vår egen tjänst, Nordiska kartor? Du behöver bara ange din etnicitet och sen visa den vägen hem. Skriver Martin Bergstedt.
Ja, det är roligt faktiskt. Bara, oj, oj, ja. Kameran här visar att du inte hör hemma just här, utan kanske var lite sydligare breddgrader du ska till.
Ja.
Djibouti. Ja. Ja, intressant. Nej, men nej, det, vi ska väl kunna använda teknik, men om man tänker liksom så att just varenda hus jag besökt de senaste åren som jag liksom har hittat till med Google Maps, de är lagrade. Och är jag tvungen att liksom gå under jorden av en eller annan anledning, att det plötsligt blir riktigt förtryckt av systemet, då kan man inte visa sig något av de husen i alla fall. För att...
Nej, då vet de vart man brukar röra sig, sannolikheten, ja, för att det är där, där och där. Ja,
ja.
Nej, det är otroligt läskigt. Alltså, vilket...
Ja, det är det.
Tänk dig alla de här Stasi allihopa, vad de skulle ha varit lyckliga för ett sånt här system.
Ja, verkligen. Jag hade en gång en idé om att man skulle slå tärningar varje vecka. Slå en tärning varje vecka. Det kan ju vara en sexsidig tärning, för enkelhetens skull, för den vanligaste. Och sen det öga som kommer upp, den dagen har man inte med sig mobilen. Då lämnar man den bara hemma.
Mm.
Så att man slumpvis inte ha med sig mobilen.
Ja, om man ska göra operationer som man vill göra utan att synas, så måste man göra så.
Ja, men inte bara det. Om du bara vill vara medverka till att jäma systemet så att de inte lika enkelt kan hålla på att kartlägga folk.
Men vad är idén med det då? För att du menar alltså när du inte har med dig mobilen annars, så vet de att det är något speciellt på gång? Eller?
Ja.
Okej. Okay. Mm.
Alltså varför tar den inte med sig mobilen? Och det spelar ingen roll. Om den inte är i ens ficka, då ser de ju att den inte rör sig och är på gång. Och är den i någon annans ficka, då kan de till och med gå på gyron i telefonen och se att rörelsemönstret hos den där människan är annorlunda än vad det brukar vara. Så att det är inte Per som har sin telefon på sig.
Så det funkar inte att jag binder fast mobilen på ett av mina får?
Nej, det beror på hur det går själv då. Om du rörelsemönstret är ungefär som ett fårs, då är det nog lugnt.
Men vadå, har de mjukvara som standard installerat i mobilen som noterar sådana små grejer?
Ja, jag tror absolut de kan lägga in det i alla fall, fjärrmässigt ifrån också, faktiskt, för att ha koll på vem som har telefonen och sådär.
Så det här i filmer och sånt där man liksom lägger mobilen på en bil eller något sådär, det är kört alltså?
Ja, jag tror inte att det går.
Hmm.
Men det kan ju vara värt att prova. Sen ska inte folk vara så paranoid.
Det faktistiska. Nej, precis. Nej, det systemet är verkligen inte oövervinnligt. Det har historien visat om och om igen. Så att... Ja.
Och det här med att Google censurerar saker, det visar ju också just att det är ett problem. För om våra idéer inte hade någon genomslagskraft och inte var ett hot mot den rådande ordningen, då skulle de ju bara låta oss hållas och tycka att det var bra att vi sitter på internet och babblar en massa. Men nu vill de ju censurera oss eftersom de vet att om vi får komma till tals, då ligger de illa till.
Ja, men det har du helt rätt i sagt. Det var bra att du tog upp det, för det blir ju en lycklig slut på den här hemska historien om det här onda företaget. Men det är ju definitivt så att de hade gärna velat att folk kunde googla upp hur mycket som helst och liksom komma ut på YouTube och använda deras tjänst och så vidare. Men här måste de ju sätta stopp för enormt mycket. Alltså det är enormt stor trafik till videoklipp och sådär, till exempel från oss och sådär. Men det sätter de bara stopp för. Och det är för att de hade tjänat mer på att ha det kvar, alltså pengar just nu.
Mm.
Men de förstår ju att det här kan bli deras fall.
Jo, det där brukar libertarianer ha fel också, att de säger att företag är bara intresserade av att tjäna pengar och bla bla bla, men nej, de driver en politisk agenda och är beredda att
de tar ju förlust, hur mycket förluster som helst ibland ju, för vissa tidningar och sånt.
Mm.
Bara för att fortsätta med propagandan nu, så att sen en annan sak gällande det här med den här otroliga hetsen som är mot Nordiska motståndsrörelsen, det är ju faktiskt så att det är, när man ligger rätt över målet, det är ju då flygartilleriet är som allra värst och de skjuter som allra hårdast på.
Ja.
Att, det visar bara att man är på rätt väg.
Jo, och angående just YouTube, så där har inte vi varit tillåtna på ett bra tag. Och det ger ju oss också rätt att först censurera dem oss, sen kommer de för alla andra steg för steg. Så ja, folk borde börja stå upp för vår yttrandefrihet också mer.
Mm.
Om de är rädda om sin egen.
Mm.
Och vi är ju, ja, vi är ju redan beredda på det här med YouTube-censur och så, eftersom vi hållit på med det så länge, eller ja, vi har varit utsatta för det så länge, så det är ju framförallt andra som drabbas nu.
Absolut.
Och kanske behöver stöd och sådär.
Om vi så ska behöva köpa en stencilapparat och veva ut papper och dela ut dem i smyg, så kommer vi göra det. Ni får inte tyst på oss.
Nej.
Faktiskt. Ja, jag får reda på producenten här att det finns en blipplopplåt som är på kö här. som enligt utsag då är rätt skön. Nu skulle jag kunna byta ut den mot Difana Hoch på Kazoo. Men ja, jag glömde ta med mig Kazoon till studion här. Så att det får vi ta någon annan gång.
Jag har faktiskt spelat du kör på Kazoo.
Ja, jag spelade en nyårsafton för Yngve via Skype faktiskt.
Ja, det vill du höra.
Niklas Yngve. Han var nog väldigt imponerad. Ja. Okej, men då säger vi så här att vi säger väl hej då, för att tiden är faktiskt slut för vårt program. Det är bara 7 minuter kvar. Och ja, så vi ska ta och säga hej då, och sen så kör vi en låt efter det. Vad säger ni om det?
Låter bra.
Har ni något sista så här visdomsord, så får ni gärna säga det. Saxlind, ni bägge är väldigt visa personer, så ni borde ha varsitt i alla fall.
Det är alltid så svårt när det är så
överraskande.
Jaha, okej.
Nej, men träna.
Ja, det var en bra... Jag har varit på gym idag, Saxlind.
Ja, det var jag också. Jag slog rekord i bänkpress.
Gjorde du? Ja, det är inte illa. Vad var det då? Vill du säga det?
Ja, 132,5 kilo gånger en.
Oj, jäklar.
Men målet är 150.
Så tar du fan sagt det? 250 hade du som mål på
marklyft,
va? Hur går det där?
Jag närmar, men där ligger jag på, vad fan är det? Jag tog 230 senast, så det är bara 20 kilo kvar.
Lägger du av sen när du har nått 250, då bara, är du färdig med styrketräning.
Det är svårt. Alltså, nej.
Så eller blir det 300 kilo?
Så kommer det inte vara. Frågan är om det blir 300 kilo eller att man säger att nu vill jag gå ner i vikt lite. Alltså kroppsvikt. Ja.
Vad väger du nu? 100?
Ja, 110.
Ja, ah, okej.
Okay. Vad sa du? Var det 135 i bänk?
Nej, 132,5. Ja. Men ja, 135 siktar på nästa
bra,
vecka.
Jävligt bra, Saxlind. Ja, fint. Ja,
ja, det är
jag, är glad, ja. Jag är glad att jag tar mig till gymmet. Men det är i alla fall skönt att träna. Här.
Jo.
Helt klart faktiskt. Så att det rekommenderar jag också, att folk ska träna.
Speciellt nu när det är sommar och man får energi. Nu orkar man gå ut och springa till och med.
Ja, gör du det ibland eller?
Ja.
Vad tar du för distanser då?
Nu har jag sist sprang 4 kilometer. Jag börjar väl med 3 kilometer några gånger och sådär, men ska väl öka.
Jo, det är faktiskt skönt att vara ute och springa.
Jag kör lite så här intervaller nu, att man joggar lite lugnt en sträcka och sen springer man fort en annan sträcka. Jag springer runt en fotbollsplan nu. Så kör ena långsidan då i lite spurttempo.
Aha, kör du runt eller?
Ja.
Ja.
Gjort så några gånger, sen har jag ett eluspår som jag brukar vara.
Ja, det är ju trevligt. Faktiskt.
Jag säger, mitt visdomsord är, nu har jag fått tänka lite här. Nej, men ta lite extra tid med era barn, om ni har barn. Det kommer ni aldrig ångra sen. Tvärtom ångrar man att man inte tog sig tid.
Det är bra visdomsord, riktigt bra. Och jag kan säga att jag försöker göra precis som du säger, Tobias.
Och ja, men det är inte alltid lätt, för man har så himla mycket annat att göra också, men lite extra.
Ja, jag kanske har sagt det förut, men det var någon gång jag skulle ner och sända radio. Och då sa sonen då, nej, måste du göra det? Kan vi inte så här umgås och så? Och då sa dottern, fast han gör det ju för vår skull. För vår framtid. Det var ju väldigt bra.
Ja, gulligt.
Helt fantastiskt. Ja, det är fint. Men då tackar jag för mig i alla fall. Nu ska jag sluta pladdra. Tack och ha en bra kväll alla lyssnare.
Tack för ikväll.
Tack för ikväll.
Thank you.